Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson, och min poddkollega Oskar Riv. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella branscherna. Idag så gästas Kreativa Norrland av ytterligare en superkreatör. Till vardags är hon en av Sveriges allra starkast lysande varumärkesstrateger på den prisbelönta byrån Heja. I sitt arbete har hon varit med och kammat hem fina varumärkespriser såsom ESA och Gyllene Hjulet. Hon har jobbat som mikrobiolog, är tvåbarnsförälder och hemma på hennes gård hittar man bland annat biodlingar. Varmt välkommen till Kreativa Norrland, Ann Jakobsson.
Wow, vilket intro, men tack!
Du, Ann, att gå från mikrobiologi till att numera jobba som projektledare och strateg på Heja. Det, för mig så är det inte en så här helt rak karriärbana. Hur blev det så här?
Ja, det är helt rätt. Det är spännande resa där. Direkt efter gymnasiet så var jag helt inne på att jag skulle bli ingenjör. Jag skulle plugga på Chalmers, jag sökte, jag tog mig in. Och i den processen så tog jag ett jobb som mikrobiolog. Testade bakterier i mat och vatten. Under den resan insåg jag att det inte alls det här jag vill göra. Utan började istället på media, kommunikation, varumärke.
Det är bra att testa saker och ting tidigt.
Mm, verkligen.
Få lite verklighetsuppfattning och doppa tårna i saker.
Precis så.
Det känns ju som att få ett jobb inom biokemi eller mikrobiologi. Att det ändå skulle krävas att man hade en universitetsutbildning.
Mm. Precis, jo, nej men där får jag ge en stor eloge till Storumans kommun som har ett fett gymnasium där man faktiskt kunde plugga på universitetet samtidigt som man läser natur. Så tack vare det så fick jag labbvana. Den labbvana som krävdes för att direkt efter gymnasiet faktiskt få ett sånt jobb.
Så att du var coolt. På universitetet under tiden du gick på gymnasiet?
Yes.
Ah, främt.
Mm. Precis.
Men det här med att labba, är det någonting som är kvar i din vardag nu för tiden?
Ingen labb på det sättet. Men man,
labba med kreativitet man istället. Labb,
exakt.
Ann, vi brukar inleda poddarna med en faktaruta.
Mm.
Så vi kör. Fullständigt namn.
Ann Britta Jakobsson.
Ålder.
41.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Snäll. Lojal. Och rolig. Mm.
Var är hemma?
Hemma. Hemma, det är ju Skarvsjöby utanför Storuman alla gånger. För det är där jag är uppvuxen. Och till och med lite utanför den byn också. Så det är hemma. Men nu är ju hemma Umeå, givetvis. Så är det ju efter de här åren i stan.
Jag vill bara också slänga in, ni har väl ganska länge kört med den taglinen hemma hos Seja också?
Ja, precis.
Har ni kvar den?
Vårat Insta-konto, exakt. Jo, nej men det har vi ju. Och det är ju tanken där att visa lite behind the scenes, vara lite närmare, visa lite verklighet, kanske inte alltid så polerad yta och så vidare.
Vad är kreativitet för dig?
Det är ju problemlösning och allt det där med tanke på det jobb som jag har. Alltså i flera nivåer att lösa problem. Inte alltid bara liksom kreativ höjd och nyheter utan kanske också strategiska problem som kräver att man är kreativ. Men sen kan jag också känna att kreativitet är när det får flöda rätt fritt också. Inte vara så bundet till ramar och gränser som kanske jobbet ibland sätter upp.
Heja! Berätta vad det är för typ av företag.
Ja, nej men Heja är ju en brand experience byrå om man ska använda branschlingot. Så det vi gör egentligen är, om man ska koka ner det, upplevelser för människor. Och det gör vi med olika saker i våran verktygslåda. Det kan vara sponsring, som varumärkessamarbete som vi har jobbat länge med. Det kan vara event marketing. Så egentligen så gemensamma nämnaren är att vi vill skapa en upplevelse kring ett varumärke. Och sen använder vi olika verktyg för det.
Och vad innebär då din roll som projektledare och strateg?
Det innebär egentligen att man kommer in tidigt i processen och hjälper kunderna med att hitta rätt. Det kan vara allt från vad de ska sponsra för någonting, vilka de ska samarbeta med, till att de ska ha ett event eller ett jubileum och hur man kan få mest bang for the buck kring det. Och sen innebär det också att man är med och kanske avtalsförhandlar och hittar tänkbara partner som passar bra ihop med just det brandet.
Vi har ju lite så här definierat dig inför den här utfrågningen som en möjliggörare. Mm. Brukar du tänka på det själv i de termerna?
Ja, men jag tror jag fattar vad ni menar med det. Och det är ju asfint om jag kan vara det, verkligen. Och jag tänker att det är absolut så när man tänker att man parar ihop två olika brands eller två olika eller flera olika varumärken som gör grejer tillsammans. Där man ibland kan känna så här, ja men shit, det här vart ju något unikt och det här har inte hänt tidigare. Så det var fint sagt, tack.
Jag ska bara definiera hur vi tänker. För jag tänker så här, ni är ju en kreativ kraft i er själva såklart. Liksom i alla liksom idéer som ni kommer med. Men det är också någonting i att när ni gör samarbeten med, men oftast ganska stora bolag, så är ni också duktiga på att koppla på andra från nätverket av det liksom kreativa communityt i norra Sverige. Så på det viset så ser jag jättemycket liksom den här dig i den rollen.
Ja, men vad fint. Och det är ju något som jag tror har funnits i vårat DNA och vi som jobbar på Heja sedan starten. Att man är inte stark ensam. Utan att det handlar om att jacka i och att förstärka. Och tittar man på det utifrån varumärkesupplevelse så upplever man ju sällan ett varumärke helt ensamt heller. Så det blir ju därför så mycket starkare om man kan göra saker tillsammans. Och sen är det klart att hjärtat klappar för Norrland och norrländska, liksom det som också är sprunget härifrån, eftersom att vi har det i vårat DNA. Mm.
Och ni har haft ganska bra track record. Ni har varit nominerade flera gånger till årets byrå och 2021 så vann ni till och med den utmärkelsen. Snacka om fjädra i hatten.
Mm. Ja, det var många tårar som rullade ner för kinden när vi fick det fina priset. Mitt i pandemin så man satt hemma bakom sin skärm och fira. Nej, men det är ju stort såklart. Och det hade ju inte varit möjligt om vi inte hade haft ett jättefint teamwork med våra kunder. Men även med våra anställda och våra projektanställda. Så att det är ju egentligen ett kvitto på ett gott samarbete just den tävlingen såklart.
Men kanske ännu finare på grund av det.
Ja, jag vet.
Att det också är ett
teamwork. Men jag vet, det är mäktigt är det. Det är roligt.
Vi försöker nu få det att börja gråta.
Ja. Ja.
Men det här med att tävla då? För ni vann en tävling som årets byrå. Det här med att tävla som företag eller tävla i kreativitet. Du har ju jobbat och både tävlat själv men även ingått i juryarbeten för flera sådana här typer av tävlingar. Hur är det här? Kan man tävla i kreativitet?
Ja, jag vet. Alltså, det är ju en skitbra fråga egentligen. Och jag tycker att det är svårt för å ena sidan kan man ju uppenbarligen det. Man har ju suttit med i jurys för bland annat 100 vatten och andra som ju också har det som ett kriterium. Alltså hög kreativ höjd. Så bevisligen kan man ju det. Men egentligen så skulle jag vilja säga att det ligger ju i betraktarens öga vad som är hög kreativ höjd eller inte, hur man än vänder och vrider på det. Det är svårt att göra en objektiv bedömning på om ett case inom reklam eller inom event eller inom sponsring om det har kreativ höjd.
Men hur bedömer man det då? Om så att ta oss in i ett sånt där juryrum, hur går diskussionerna?
Så här, i till exempel i många av tävlingarna där jag har varit med så har man haft kreativ höjd som ett kriterium. Men turligt nog så har man också fiskat efter effekt och effektmått och sådana saker. Vilket gör att det kan vara det första liksom, sållningsverktyget. Om det här överhuvudtaget har gett någon effekt, om man har satt rimliga mål, om man har nått de målen, om man har mätt på ett bra sätt som känns ok. Så att man har liksom börjat sålla där och sen har man tittat på, aha, men bland de här som blev kvar då, ser vi något nytänkande här, ser vi någon, någon ny väg man har vandrat? Ser vi något nytt sätt att lösa saker och ting på? Och det är inte säkert att det är alltid det kreativa uttaget, utan det kan ju vara en resa man har gjort i insiktsarbetet som ligger bakom den här fantastiska idén som var fett kreativt. Men att uttaget kanske var en vanlig tv-reklam, men att man ändå hittar någonting i hantverket som gör att det känns kreativ höjd.
Så kreativiteten i det perspektivet är ganska nära förknippat med någon form av innovation?
Precis, i de juryrum som jag har suttit i så blir det ju lätt. Ja, men jag kan tycka att det kan finnas lite olika läger bland andra julmedlemmar. Det finns dels de som hela tiden scoutar efter den senaste tekniken och det får hög liksom, kreativ höjd. Medan det finns andra som bland annat mig själv som snarare så här, kikar efter det här fiffiga. Det här som känns, fan vad smart. De gjorde så där. Det var ju mycket bättre än vad man har sett tidigare. Eller vilken resa det här brandet har gjort. Det var ju väldigt kreativt och innovativt att välja det här angreppssättet när de skulle nå den här målgruppen. Så att jag tror att det är lite olika i ett sånt där juryrum vad man tittar på.
Men om man vänder det då till de som är med och tävlar. Varför ska man vara med och tävla?
Varför ska man vara med och tävla?
Jag tänker att det är inte bara att så här, hej, vi vill vara med.
Nej, precis. Och det där är ju, det finns nog en vattendelare bland olika byråer, tror jag, hur man väljer att göra. Om jag får prata om hur vi resonerar på Heja, så är det verkligen så här att tävla är cherry on the top. Alltså det är aldrig det vi checkar in med som en grund i att nu ska vi göra det här caset med den här kunden och då är målet att tävla och... För då tappar man någonstans fokus på vägen. Utan det är snarare att göra det här caset, göra det så bra som möjligt, den här insatsen, se till att det får effekten, hitta nya vägar. Och när man sen trackar det här och mäter det här så kan man se, ja, men det här vart ju över förväntan, hopefully. Och det här vart någonting som vi kan känna oss stolta över. Kunden kanske också tycker att ja, men det här vart kul, det här vart bra. Det här vill vi fortsätta med. Och då kan man liksom som cherry on the top skicka in och se om vad branschen tycker. Och det är härligt då att få ett erkännande från branschkollegor som också tycker att det här hantverket var bra. Liksom.
Finns det någon tävling som du liksom personligen är mest stolt över att ni har tagit pris i?
Årets byrå smäller ju såklart högt eftersom att det är ju egentligen en nöjd kundundersökning. Som man kommer ha med sig liksom. Hela den resan och alla gånger vi har varit med där. Men en annan tävling som gav oss lite vingar, luft under vingarna, är ju faktiskt när vi tillsammans med Polarbröd blev Europas bästa sponsring, vilket öppnade dörrar till helt andra sammanhang och möjligheter runt om i Europa och i världen. Så det har ju faktiskt också betytt mycket för oss som byrå.
Om man tittar mer på så här personligt plan, så jag tänker nu tar du upp några grejer som är kopplade till Heja, men jag har också fått tillskansat mig till att du är ju ganska bra på att fiska och att du har tagit hem pris i en fisketävling.
Ja, se där! Vilka bra källor du har! Ja, så här. På tal om kreativitet så är ju fisket en gigantisk ventil för mig att kunna göra något helt annat. Och det är ju sjukt, jag vet inte om jag sitter här med ett gäng fiskare.
Jag har hållit ett fiskespö, inte veckovis basis.
Nej, men det är ju meditativt på ett sätt som jag inte är med om i något annat tillfälle egentligen. Det här med att kasta, veva in, kanske få ett napp. Och då får man den här adrenalin-rushen. Liksom. Och dessutom mat på bordet. Så det är ju samtidigt en primitiv grej som man dammar av där när man står och fiskar. Jag fiskar mycket fjällfiske på sommaren. Pimpling är också nice. Men och det är ju ett sätt att få rensa hjärnan för mig. Och jag skulle göra det än mer oftare än vad jag gör faktiskt. Men den här tävlingen då. Då är det tillbaka till Ann, 12 år, som drar upp den här gäddan på 10 kilo. Så är det ju faktiskt.
Det är ändå mäktigt, 10 kilos gädda.
Det är så stor fisk så att den rymdes knappt på bild. Nej, men det är ju också i båt, i bäck, liten spinnare. Nu säger inte det någonting. Jag säger, Och 0,3 Selina, ni är tom i blicken. Men det är...
Men inte våra lyssnare förhoppningsvis.
Nej, exakt. Jag har fler där ute som vet vad jag pratar om. Nej, och det är en kamp på 20 minuter innan den här gäddan ens visar sig i vattnet. Och liksom både jag och pappa som är med i båten ser att ja, det här är en stor fiskam. Och jag, du vet, snurrar in mitt eget snöre från flytvästen i spinnaren och är tvungen att släppa iväg den, och den drar iväg och den drar iväg båten till andra sidan. Och sen slutar det med att pappa säger, vi har ingen håv. Så han får liksom lyfta upp fisken genom att trycka in ögonen och ta upp den i båten, pappa Agne. Och sen får han ju då skära av ryggraden på tre ställen. För det går liksom inte att knocka en sån här gädda. Det är som att knocka ett bord. Så att det är ju otroligt spännande. Så VK nappar ju på det här.
Wow, okej. Vi är ändå lite mer peppade att fiska efter den här meditationsdelen. Ann, du har myntat ett uttryck inom varumärkesarbete som är otomteblossigt. Det är ett jättefint ord, men vad betyder det?
Ja, vad är det? Det är ju, ska säga, den norrländska liksom motsatsen till tomteblås. Och det är ju egentligen sprunget ur att det är mycket jippon i våran bransch. Det är mycket tomteblås. Det är mycket som bara görs den där gången utan att ha någon större effekt kanske, eller någon större påverkan på människor. Och därför så känns otomteblåsigt som motsatsen till det. Någonting, en upplevelse som sprakar över tid, brukar vi säga.
Oh, jättefint. Har du några exempel på några otomteblåsiga saker som ni har gjort?
Ja, men det kan ju till exempel vara att inte satsa allting på en dag, utan att tänka sig att göra saker före och efter. Sen kan det också vara att man fokuserar på att ge människor ett gott minne. Att så här, kvittot på en bra upplevelse är att man tar med sig någonting därifrån. Att man kommer ihåg någonting. Så att sträva efter att ge människor goda minnen är lite av vår mission. Och där tänker jag att många av de eventen som vi gör vill vi ju ska ha den ryggraden. Och även samarbeten. Att man har med sig någonting därifrån. Att man kommer ihåg att det har satt sig i hjärnbarken på ett annat sätt. Men jag kan ta ett exempel på en otomteblossig grej ändå. Jag var på en festival när jag var i 20-årsåldern. Köpte merch, ni vet som man gör. Och så tog jag med mig den där tröjan hem. Och där fanns det faktiskt lite företagslogotyper också, om man ska vara pet. Inte för att någon bryr sig om loggor, jag vill bara ha det sagt. Men det fanns loggor på den här tröjan. Och då tänkte jag så här, branschnörd som man är, att ja, men nu, det här lever ju vidare. Ett fint minne, jag till och med merchen kvar, jag älskar att ha den här tischan. Och sen gick den sönder. Och så tänkte jag så här, ja, där dog den. Men då har jag en mormor som remsade upp den där och gjorde en trasmatta. Så den lever ju fortfarande kvar. Och där är väl ändå ett exempel på att så här, en upplevelse som sprakar över tid, alltså ända från den sekund att du tänker att du ska gå på den här upplevelsen till att sista minnet bleknar.
Till att du nu går på mattan.
Exakt. Det är bara spraka, fattar ni? Ja.
Men du, det här låter ju som ett ganska bra tips att ta med sig om man nu håller på med varumärkesarbete. Att göra saker som är otomteblossiga. I Kreativa Norrland så intervjuar vi ju kreatörer och möjliggörare och som har sina egna varumärken eller för sig. Antingen kopplat till sig själv där man är väldigt nära förknippad som kreatör och sitt eget varumärke, eller för sitt företag. Om du skulle dela med dig av lite så här, vilka är de bästa tipsen utifrån ditt perspektiv att jobba med varumärken? Vi har det otomteblossiga. Vad har vi med där i verktygslådan?
Jag skulle säga att jag tror att det är viktigt att inte glömma bort det mänskliga fokuset. Så här, hur man än vänder och vrider på det, så är det ju människor som vi vill påverka med det vi gör. Som vi vill skapa upplevelse för. Som vi vill att de ska tycka, känna, göra något. Och det kan ibland vara så lätt, inte minst när man jobbar med varumärkessamarbeten och sponsring, att man tänker så mycket på det brandet som man ska få in där. Och tänker så mycket på de behoven och så vidare. Så att man tappar bort sig och trillar bort sig i att ja, men det är ju människor i slutändan som vi ska göra någonting för. Och backar man tillbaka till det så är det oftast där som lösningen ligger också. Att man liksom gör saker för att uppfylla deras drömmar. Hitta, vad är de intresserade av? Vad vill de göra när de går på den här festivalen eller på den här matchen? Eller när de passerar torget och vi står där med vårat event. Hur kan vi ens få dem att stanna? Då gäller det att vara superrelevant och göra någonting för människan. Så att göra någonting för människan är en sån grej som jag tycker är superviktigt. Och sen även att göra saker på riktigt. Alltså, och sen berätta om det. Att inte börja i andra ändan. Att man, vad ska vi berätta, vad ska vi säga? Men så här, gör grejer i verkligheten. Sponsra det här. Gå in i det här initiativet. Starta en ny plattform. Sponsra det här laget. Eller ordna det här eventet. Och sen berätta om det. Helt plötsligt har ni verkligheten med er i ryggen. Kontra att hitta på något artificiellt och tomteblossigt. Och det här med snällhet är ju också, om man backar tillbaka till att vi gör saker för människor, så kan jag tänka så här, hur kan jag vara snäll nu mot den här besökaren? Hur kan jag vara snäll mot den som ska gå på det här eventet? Hur kan jag vara snäll mot den som, mot det här hockeylaget och göra saker så att de här spelarna har det så bra som möjligt? Om man på ett eller annat sätt bidra med lite så här brand kindness, så kan man ju hitta jättefina möjligheter och lösningar att göra saker som är relevant. Och jag tror ju stenhårt på att snällhet är vägen fram. Och snällheten, det är min son Knuts uttryck. Han sätter epitet på saker. När han är varm, varmheten. Och när han är kall, kallheten. Och så snällheten, det är när man är snäll. Så att det kommer därifrån.
Fint. Mm. Tack Knut. Mm. Jag vet Anna, att du också brukar prata om samarbetets sudoku. Mm. Att det är liksom någon form av knep och knåp i sponsringsvärlden. Vill du förklara vad du tänker då?
Gärna. Det är ju en komplex grej egentligen. När man tänker efter att man ska hitta, jag har ett brand i ryggsäcken som jag vet vill sponsra någonting eller göra någonting, synas i rätt sammanhang. Då ska man hitta någonting som passar det brandet och det brandets DNA. Sen ska man hitta en partner som jackar i det där, som också samlar den där målgruppen, som också passar ihop. Och sen ska man då i slutändan hitta aktiviteter som är viktiga för människan som ska komma och uppleva det där. Så att egentligen är det att skapa ett vinn för alla parter som är inblandade. Och det är ju både utmanande och ibland mind-wrecking att hitta det där det liksom, där det funkar. Men det är också då det kan bli magi, eftersom ensam kan man ju inte göra de där grejerna som man hade kunnat göra tillsammans då.
Så har du ett eget favoritexempel när liksom sudokut blev magi?
Ja, men jag kan ju bara gräva i det som vi har pratat om tidigare också. Ett case tillsammans med Porabröd där vi faktiskt plockar ut barnfamiljer i naturen och gör det med hjälp av föreningar som också har naturen som arena. Där allting egentligen bottnar i att man vill sätta Porabröd i rätt sammanhang och agera hållbart. Och genom att hålla barnfamiljerna i handen, att få dem att prova på aktiviteter hos de här föreningarna, så blir det ju ett vinn för Polarbröd, ett vinn för föreningarna och ett vinn för målgruppen som är där ute och får pröva på lassokastning eller skidåkning tillsammans.
Du har jobbat på Heja i snart 20 år och du sitter på otroligt mycket erfarenheter och kunskap från den här tiden. Om du liksom blickar framåt, så här, vart är den här branschen på väg någonstans?
Spännande fråga. Jag tänker att på både event- och sponsringssidan så har vi blivit mycket bättre på att fånga upp och göra saker som verkligen spelar roll. Vi har blivit bättre på att hitta momentum i de kampanjer vi gör. Vi har blivit bättre på att våga upprepa och inte ängsligt byta koncept hela tiden. För det inte heller hållbart, läggs mycket pengar och tid på det. Utan hitta en långsiktighet i våra satsningar. Och det kommer att gynna, på sponsringssidan så kommer det att gynna alla föreningar och festivaler och kulturaktörer som kämpar med sina brands och med sin utveckling. På företagssidan så kommer det att gynna, ju längre man samarbetar tillsammans desto mer bang for the buck är det oftast i så här effekt. Och på eventsidan så är jag fullständigt övertygad om att vi har tagit ännu större kliv i digital utveckling och fortsätter att ha jättekola devices med i våra möten. Men det mänskliga mötet när vi ses här och nu kommer fortfarande vara superstarkt.
Du är styrelseledamot i Sponsring och Event Sverige. Du kan ju börja med att berätta vad det är för organisation.
Vi representerar ju andra i våran bransch. Det kan vara byråer, mässor, mässbyggare, rättighetsinnehavare som till exempel festivaler eller lag eller föreningar. Också näringslivet som satsar på event och sponsring. Så vi har ju många i våran palett som vi representerar bland våra medlemmar. Och det handlar om att lyfta event och sponsring som bransch och ladda våra medlemmar med bra verktyg, påverkansarbete för politik, påverkansarbete för politik och annat för att vi ska lyfta våran bransch. Som är en näring att räkna med, får jag passa på att säga också.
Din impact in i den organisationen, har du någon speciell fråga som du brinner extra mycket för och ta med dig in i?
Ja, men det har jag ju. Förutom att jag vill att man ska göra mer otomteblossiga insatser.
Och snälla
insatser, exakt. Så är det ju så att jag på något sätt har tagit Norrland under mina vingar och försöker lyfta norrländska aktörer lite extra och brukar säga det till mina styrelsekollegor att lyft blicken för det är här i norr det händer. Och nu har vi ju vind i seglen med en stor omställning och mycket ögon på oss i mycket som sker här uppe. Och utöver det vanliga som man kanske läser om i DN och Svenska Dagbladet så har vi ju en bubblande kulturscen. Vi har fantastiska elitlag. Vi har en natur som heter Duga. Så att det finns jättemycket möjligheter inom event- och sponsringsvärlden här uppe.
Så jag blir nyfiken om att bara få inblick i din vardag. Kan du berätta om något spännande projekt som du jobbar med just nu?
Det kan jag göra. Jag jobbar ju bland annat med en ny spännande festival här i stan i Umeå som heter Power Pose FM Festival som är i början av september. Där jag hjälper till med strategi och kommunikation och rättighetsutveckling. Jättekul. Sen jobbar jag också jättemycket med ett projekt som vi har i sommar på O-ringen i Åre. Där en av våra kunder, nämligen Norrmejerier och Fjällfil, finns med som en absolut hand i handsken sponsor mot den målgruppen, orienterarna. Så där jobbar vi just nu med att sätta aktiveringen, vad vi ska göra på plats.
Vad gör du om 5 år?
Det där är ju existentiellt alltså. Om 5 år så är jag helt säker på att jag fortsätter jobba med upplevelser på ett eller annat sätt. Varumärkesupplevelser. Det är jag helt säker på. Kanske också kryddat med några fler högskolepoäng.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Nu kommer vi tillbaka. Ska du tillbaka till
mikrobiologi?
Ja, det hade varit något. Då hade farmor blivit så nöjd. Nej, för hon tycker att det här är inget riktigt yrke som jag håller på med nu, givetvis. Nej, men jag skulle vilja grotta ännu mer i miljöbeteendevetenskap. Jag skulle vilja grotta ännu mer i beteende. Eftersom att, ja men, som vi har varit inne på, så är det ju människor i slutändan som man vill påverka och få göra det ena eller det andra. Eller förstå något, eller öka förståelsen för, eller driva kunskap om. Och där tror jag är nyckeln till mycket, att grotta ännu mer i det.
Finns det något projekt som du drömmer om att du skulle få jobba med?
Eller en drömkund kanske?
Det är intressant det där med drömkunder egentligen. Jag kommer ihåg när vi startade Heja och man var så här 20-årsåldern tänkte jag vill jobba med Coca-Cola och jag vill jobba med IOK, alltså Internationella Olympiska Kommittén. Det är den största rättighetsinnehavaren vi har i världen. Och jag vill och vara coolt att jobba med Vans, kommer jag ihåg jag tänkte någon gång 2008. Nu är det mer så här, för mig är det viktigare att jobba med bra människor. Alltså att kunden som jag jobbar med är bra. Att man har en skön relation. Att man, det blir som en kollega. Att man har bra tillit. Att man har bra team som man jobbar med. Då kan man göra grejer som är bra på riktigt.
Men det är liksom inte den här att ha en kolossalt stor budget som egentligen inte är lockar. Utan det är mer att jobba med rätt människor och skapa rätt impact.
Ja, och jobba med rätt. Alltså som jag sa innan, varumärken som man själv tror på, som man känner gör sin resa vad gäller hållbarhet. Och som vill någonstans långsiktigt, det är ju det viktiga. Alltså, inte de här tomteblossen utan de som vill göra en förflyttning. Där man kan vara med över tid, över lång tid. Det är då jag är som allra bäst, long distance runner.
Ann Jakobsson, stort tack för att du gästade Kreativa Norrland.